Jag vill inte att ni ska börja ändra färg för mycket i ansiktet, så därför ska vi inte göra något rekordförsök. Men jag läste om att i oktober 2012 så slog Stig Severinsen rekordet för den längsta tiden under vatten att hålla andan genom att spendera 22 minuter med huvudet nedsänkt i en pool med ett enda andetag. Så det går att hålla länge. Men nu ska vi göra ett test, ska vi se hur länge ni klarar då. Är ni redo? 1, 2, 3. Nu håller vi andan. Jag tror vi får avbryta, det är för mycket blå ansikten här nu så att det börjar bli lite otäckt det här. Men det var mest ett test ni skulle få känna på hur det är att hålla andan länge. Och det här var ju ganska kort om en av hälsoskäl och vill inte att vi ska behöva använda hjärtstartaren vi har köpt in här ute. Så tar vi lite kort idag. Men det är lite speciellt, efter ett tag känner man ju hur liksom det börjar spänna lite, i alla fall kände jag det. Om man inte fuskar och andas med näsan som jag såg några gjorde här. Men om man inte gör det, så efter ett tag så börjar man ju liksom att känna hur det, ja, kroppsfunktionerna börjar bli lite sådär. I alla fall om man testar det lite ordentligt. Och det är faktiskt så att jag har en liten ovana att jag brukar hålla andan ibland utan att jag tänker på dig. Och ibland brukar Jenny säga till mig hemma, andas. Hon märker att jag håller andan så där. Hon har ju inte förstått att jag försöker slå rekordet än. Men jag tränar hårt på det. Och ibland så blir det lite för mycket. När jag är tankspridd och sitter och tänker på någonting. Kanske typiskt pastorer och sitter och funderar på något, så slutar de andas. Då är det bra att det finns någon som hjälper till. Men det här är ju liksom en bild för någonting som jag tänker med andligt sätt. Det finns olika bibliska bilder. Att äta till exempel är något Jesus talar om, att man kan äta Guds ord. Att man får del av Guds liv när man äter Guds ord. Att man kan dricka av Guds levande vatten, av den heliga ande. En annan bild som Jesus använder. Och det här med att andas har faktiskt i kyrkohistorien och av många kristna undervisare använts som en bild för bönen. Att andas, det är en bild för att be till Gud. Och att andas är ju någonting som är livsuppehållande för oss människor. Det syresätter blodet när vi andas och vi måste göra det för att överleva. Och på samma sätt är det med bönen för oss kristna och för oss människor. Om vi inte ber så slutar vi att fungera som kristna till slut. Vi slutar ha relation med Gud om det inte finns någon bön i våra liv. Och vår kropp, vår andliga kropp slutar att syresättas och vi fungerar inte alls. Och därför så är det ju givetvis bra då att kanske börja andas lite mer. Om ni förstår bilden, att börja be lite mer och lite oftare. Och temat för den här predikan idag, hur kan jag be en timme? Då är ju det här med att be oftare och lite längre en viktig bit. För att vi skulle inte gå omkring och hålla andan hela dagen om det inte är som mig då. Det är inte så bra. Det är inte så bra för hälsan, och på samma sätt är det inte andligt bra att inte be. För bönen är livsnödvändig och extremt viktig i en kristens liv. Det är inte någonting vi kan ha som ett tillval, någonting som man gör bara om man känner för det någon gång ibland, utan det är verkligen någonting som är livsviktigt för oss. Och nu undrar du kanske också varför du har fått den här godisklubban. Det är inte vanligt att vi delar ut godis, speciellt inte när vi har crossfit och hälsotema, kanske man inte ska dela ut klubbor egentligen. Men jag tänkte vi gör ett undantag, ni har väl fastat nu i några veckor här, så jag tänkte nu måste ni få in lite kalorier. Och nu kommer ögonblicket när ni ska få öppna klubban. Och så ska ni få använda den i Guds tjänst. Tänk på det. Vilket härligt prassel. Och det här är ju frivilligt då. Man måste inte suga på klubban om man inte vill det. Men jag antar att ni vill få del av predikan i sin fullhet. Så då gör ni klokt i att på given signal stoppa klubban i munnen. Och du kan spara plasten också. Lite tips. Om klubban inte hinner smälta i munnen under predikan kan man ju stoppa tillbaka den där om man är lite hälsosam och inte vill ha mer av den idag. Då kan man spara den senare tillfälle. Till en annan predikan eller någon annan predika lite sämre kanske man behöver en klubba. Nej då. Jag gjorde den här testet med en karamell en gång och det har aldrig fått så många uppmuntrande ord efter en predikan av den yngre lyssnarskaran kan jag säga. Det var den bästa predikan de hade hört när vi hade den här karamellen. Får hoppas att det blir samma idag. Och nu är tiden, nu kan du stoppa in klubban i munnen och så läser jag det här fantastiska bibelordet. Smaka och se att Herren är god, salig är den som flyr till honom. Ni skulle veta hur roliga ni ser ut när ni sitter där. Men är det inte gott med klubba? Det är så här Gud har tänkt att vi ska uppleva honom när vi ber till honom. Som en söt, fantastisk smak. Jag hoppas du gillar söta fruktsmak. Det är ju en förutsättning då. Men Gud, han njuter av att vi också kommer till honom. Och för honom är det också som en fantastisk smak. När vi liksom närmar oss honom. Det är någonting som är gott inför honom. Och han vill att vi ska få njuta av honom. Så att det finns en dubbel välsignelse i det här. Att bönen är någonting som Gud vill ska skapa njutning. Både hos dem som ägnar sig åt den. För att man blir välsignad av det. Men också skapar en väldoft hos honom. Och en välsmak. Och då undrar du. Hur kan Gud verkligen smaka och äta saker och sådär? Ja. Det är så att Bibeln beskriver faktiskt att Gud njuter av olika saker. Och han vill att vi ska bli beroende av honom. Han vill att den här bönen som är något väldigt personligt och livgivande i våra liv ska bli något som är nästan beroendeframkallande i våra liv. Som gör att vi vill göra det mer och mer. Att vi vill umgås med honom, bygga relation med honom. Men han är en njutare faktiskt Gud. Och vi ska läsa om det lite här i Andra Mosebok. Det 29 kapitlet, vers 23-25. Jag vet att det är många här nu som håller på och läser andra Mosebok och tredje Mosebok och så. Jag vet inte hur långt ni har kommit i bibelläsningsplan. Men jag har hört att en del tragglar på riktigt bra där. Jag är imponerad. Fortsätt med det. Och du kanske har läst den här versen då. Om du har kommit dit nu. Det står så här i andra Mosebok 29-23. Du ska ta en rund brödkaka, en oljebrödskaka och en tunn kaka ur korgen med de osyrade bröden som står inför Herrens ansikte. Och du ska lägga allt detta i händerna på Aaron och hans söner och vifta det som ett viftoffer inför Herren. Sedan ska du ta det ur deras händer och bränna det på altaret ovanpå brännoffret till en ljuvlig doft inför Herrens ansikte. Det är ett eldsoffer åt Herren. Till en ljuvlig doft inför Herrens ansikte står det här. Och det är klart att det luktar gott för dem som bränner upp det, för människorna också. Men jag tror att den här versen indikerar att Gud faktiskt njuter av det här offret. För honom är det liksom en välbehaglig doft, en ljuvlig doft inför honom också. Och jag brukar tänka så när vi ber, så där som Gud sitter upp i himlen och luktar så här på våra böner. Han tycker det är härligt när vi umgås med honom. Det är som en ljuvlig doft inför honom. Och det här var på gamla testamentets tid. Där var det väldigt fysiskt. Där offrade man mjöl och kött och man brände det. Man viftade det. Det är väldigt roligt att läsa gamla testamentet. Alla de här offren. Det gjorde man för att liksom ära Gud och ge honom någonting att njuta av. Men det här var bara en liten försmak av det som egentligen är fullheten. Och det är det som vi lever i idag. Det nya förbundet när vi ber och umgås med Gud på ett väldigt personligt sätt. Genom att Jesus har dött och uppstått så kan vi ha en väldigt nära personlig relation med Gud. Och det är något ännu större. Och vi kan läsa om det i Hebreerbrevet, det 13 kapitlet, vers 15. Så talas det om andra offer. Ett lovets offer. Hebreerbrevet 13 och 15. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Visst är det vackert att vi får frambära lovets offer. När vi lovsjunger, när vi tackar Gud, när vi ärar honom, så är det en slags lovets offer till Gud som han tycker är välbehagligt. Det blir en ljuvlig doft inför honom när vi gör det. Och det är det nya testamentets sätt att offra, att använda bönen bland annat som ett offer. Och kanske är det något liknande som du känner när du har klubban i munnen nu, den här söta smaken. Antagligen är det så Gud upplever det när vi ber. Han upplever att det är något härligt, någonting friskt som han får ta del av. Och vi har ju en serie här nu som vi kallar för CrossFit. Och i den serien så har vi en utmaning, en andlig utmaning, en andlig klassiker. Och i den klassiken innebär det bland annat att man ska be 40 dagar, en timme varje dag. Och vi har inte lanserat det än. Vi kan säga att den här predikan blir en liten uppvärmning inför det, en liten förberedelse. Men tanken är att så många som möjligt ska kunna försöka be 40 dagar i sträck, en timme om dagen. Och att vi ska försöka ha en liten startsträcka för det nu under hösten, och sen ska vi sätta igång med det i vår. Det är inte förbjudet att prova redan nu. Det är givetvis därför jag predikar det, för att vi ska liksom komma igång nu med bönen också. Att inte bara läsa Bibeln utan att vi ber också. Så det här blir en liten upptakt för det. Och därför så är temat: hur kan jag be en timme? Och här ska jag försöka ge lite praktiska tips då, hur man kan göra för att be en timme och tycka att det känns väldigt roligt och inspirerande. För jag har förstått ibland när jag pratar med olika personer att det här med att be länge kan vara en utmaning för många av oss. En del kanske bara har bett 5 minuter som längst någon gång när man inte har varit i kyrkan, när man har varit själv hemma. Men när man får smak på bönen så är det något fantastiskt. Och det är det som vi hoppas att vi ska kunna väcka under det här året. En ännu större längtan efter Gud och att få smak på att bönen är någonting som ger väldigt mycket för mig själv. Och givetvis för Gud också. Och här kommer då några tips. Det första tipset som jag vill ge er, och rådet för att hjälpa oss att kunna be en timme, det är: hitta en bra böneplats och böneställning. Sån här till exempel. Den ska hålla, den höll igår för mig kan jag säga, så att jag tror den håller idag också. Så här kan man ju tillbringa bönetimmen om man tycker det är skönt. Hitta en plats där man är avslappnad och verkligen kan njuta med Gud tillsammans. Nu kanske inte alla gillar att ligga i en hängmatta, och det behöver man inte göra, och det gör inte jag så ofta heller. Men igår så testade jag den, stod där bak, så jag testade den att ligga där och be lite och lovsjunga. Det var jättehärligt. Och jag är själv en sån person som gillar variation, så för mig så är det bra att hitta lite varierande böneplatser eller böneställningar. Och det där kan vara ett, hängmattan. Men försök att skapa en mysig atmosfär när du ska be. Sätt på en kopp kaffe, en kopp te. Ha lite mysig, lite varma filtar om det är på vintern kanske. Försök hitta någon vacker plats. Jag älskar att gå ut med stränder. Jag brukar gå ner i Nordkroken på sommarhalvåret så där och be. Det är också fantastiskt när man är ute och tar bönepromenader. Då får man mycket intryck i naturen så här. Och ibland träffar man någon också. När jag var nere i Nordkroken i somras och bad där, så kom det ett par som började prata med mig. Och så fick jag vittna för dem och så. Så det kan ju ske väldigt mycket spännande saker när man ber också. Att Gud kan använda en på olika sätt. När man rör sig utanför de vanliga zonerna. Men egentligen handlar det om att hitta den plats där du känner dig hemma och bekväm. Och låt bara fantasin sätta gränser för vad du kan be. Man kan be när man simmar i en simbassäng. Man kan be i en kyrksal. Man kan be i sängen. Man kan be på knä i sängen. Man kan be i bilen eller på cykeln. Ja, toaletter. När jag var nykristen bad jag ofta inne på toaletten. För det var enda stället man fick vara i fred, i skolan och sådär. Så det finns ju alla varianter. Det kanske inte var det trevligaste stället, men man fick vara i fred i alla fall där. Så att du får hitta din plats. och ditt sätt. Men våga tänka lite kreativt så kan det bli roligare. Det andra det är att ha en lista till hands där du kan skriva upp saker som du ska göra efteråt. För jag kan lova dig att om du aldrig har kommit på saker du har glömt bort att göra, så kommer du göra det när du börjar att be. Det är i alla fall min erfarenhet. Att så fort du börjar be så kommer du genast tankar. Men just det där hade jag glömt att göra. Det där skulle jag göra. Och den skulle jag ringa och så vidare. Och det där kan ju ofta bli ett litet, en sak som distraherar oss. Och därför så är det viktigt att man kanske har en liten lapp och man kan snabbt kan skriva ner det. Så kan man liksom lämna det i tanken. Och tack Gud, nu vet jag att det ligger där någonstans. Det tar vi sen. Så det är ett bra tips. Det tredje är att börja rätt med tacksägelse och lovprisning. Precis som vi ofta gör i kyrkan, att vi börjar med att lovsjunga, lovprisa och tacka Gud. Så finns det en slags gudomlig välsignelse att göra på det sättet. Vi läste ju psalm 100 här förut. Johan läste den som inledningsord och där står det i vers 4 att vi ska komma med in i hans gårdar med lov. Tacka honom, prisa hans namn. Alltså det verkar som att tacksägelsen och lovsången är som en öppning för Gud. Den liksom hjälper oss att komma in i hans närvaro. Att liksom närma oss honom. Så tacksägelsen, lovsången och lovprisningen, den öppnar upp för Guds närvaro. Och den gör det när vi ber också. Så därför är det lämpligt ibland tror jag, att börja en sån här stund där man ska be med att tacka Gud och lovprisa honom. Och varför inte fundera över vad har jag att tacka för? Att jag har Jesus, att jag kan få bli räddad genom honom, att jag kan andas den här friska luften, att jag lever, att jag har en familj kanske, att jag har vänner, att jag har en fantastisk församling att gå till. Det finns mycket man kan tacka Gud för. När man börjar tänka så här, vad kan jag tacka för och börja tacka, så kommer det mer och mer saker. Och det kan vara väldigt härligt att få börja så med bönen jämt. Och sen kommer lovsången kring vem Gud är och hans alla fantastiska egenskaper. Den fjärde punkten jag vill lyfta fram, det är ta hjälp av Bibeln i din bön och använd den som bönebok. Bibeln är en fantastisk gåva vi har fått av Gud, där han lär oss att be. Han ger oss exempel på böner i Saltaren till exempel, för livets alla omständigheter, allt ifrån smärta, sorg, förföljelse, men också glädje, tacksamhet och så. Allt det här finns i Saltaren, och i Bibeln finns det många andra böner också som människor ber, som kan lära oss och hjälpa oss och vara en inspiration. Och många gånger kan man bara be de här bönerna. Om man funderar på vad ska jag be för något? Jag slår upp Saltaren och börjar läsa och sjunga. Ta fram psalmboken eller en lovsångsbok och sjung. Och låt den helige ande leda dig. Det finns väldigt mycket i Bibeln av böner som är bra. Och om inte bönerna i Bibeln räcker till, så finns det ju andra böcker med böner i. Här har jag en, Stora böneboken heter den, utgiven av Libris. Med kristna från alla tider som har formulerat böner. Och de skrivna bönerna är bra att ha. Speciellt när man ska be länge. För ibland känner man att orden kan ta slut. Har du varit med om det någon gång när du ber att du känner att nu har jag inga ord längre kanske. Eller jag känner inte att jag har någon inspiration. Men då kan andras böner vara perfekta in i den situationen jag befinner mig i. Det är väldigt uppfriskande att ta del av andras böner och använda böner som andra har skrivit. De ger liksom kan ge en ny substans till bönen. När vi hade bönesamling här en tisdag så hade Jan Stenerås med sig en bönbok som han läste ur. Och jag tror vi alla blev gripna av den här innerligheten som fanns i den. Och vi gör ju sådana saker ibland i kyrkan med. Vi läser växelläsning och så vidare, och det är någonting som är väldigt viktigt tror jag att ha med i sin verktygslåda när man vill be för att närma sig Gud, att lära sig av andra, att få hjälp av andras böner. Det sjätte jag skulle vilja lyfta fram, det är att Låt Gud få vara din trogne vän och själavårdare som du delar allt med. När man ber så här så har vi en fantastisk möjlighet att Gud, han älskar oss. Han har en sån otrolig omsorg om oss var och en. Och han lyssnar på oss, allting vi säger, allting vi tänker. Och i Filipperbrevet, det fjärde kapitlet, vers 4-6, så står det så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Visst är det härligt att det står att vi behöver inte bekymra oss för något, utan vi kan dela med oss av allting vi tänker och bekymra oss, de bekymmer vi har, och ge dem till Gud, så ska han ge oss sin frid tillbaka. Det här är ju en helt fantastisk sanning. Och jag vet så många gånger själv när jag har haft saker som har varit jobbiga, och så har jag bara fått prata av mig med Gud. Han blir min själavårdare på ett sätt. Jag får prata av mig med Gud och jag känner hans frid, hans omsorg. Och så blir ju livet så mycket lättare att leva när man har gjort det. Och här uppmuntrar han oss att vi kan få glädja oss i honom hela tiden också. Han finns där för att ge oss kraft att kunna glädja oss mitt i svåra situationer. Kan vi ha Guds glädje som bär oss och ger oss ett stöd i livet. Helt fantastiskt. Och den här gåvan får vi genom bönen när vi är personliga med Gud. Så jag vill uppmuntra oss alla att våga vara personliga och öppna med Gud. Vi kanske inte vågar berätta saker för människor, men om vi vågar berätta för Gud precis hur det är, så känner vi genast hur det kommer en frid in i hjärtat. Och Gud lägger sakerna till rätta på ett eller annat sätt ofta också. En fantastisk hemlighet. Om vi använder oss av den, så tror jag att vi skulle må mycket bättre faktiskt. Så ta chansen när du ber att pysa ut till Gud hela tiden där du känner och tänker. Både glädjeämnen och det som är jobbigt. Det sjunde är, lyssna till Gud och låt honom leda din bön. Jesus sa i Johannes 5:19, jag gör bara det jag ser fadern göra, sa Jesus. Och jag gör bara det jag hör fadern göra. Alltså Jesus verkar ha levt så att han lyssnade hela tiden. Och den heliga ande vill vara vår ledare i bönen. Han vill undervisa oss om allt, han vill hjälpa oss. Och det är egentligen när man låter den heliga ande få komma in i bönelivet, det är egentligen då som det blir riktigt spännande. För då blir det en interaktion där vi hör från honom och vi talar med honom. Och så blir det ett samspel där han leder oss. Och det är då det blir så spännande. Det är då som det blir som att suga på en klubba. Man bara njuter av det här samspelet och allt det han gör. Det åttonde punkten är, bekänn synd när den helige ande uppenbarar dig i ditt liv. Det kan ju vara så också att Gud visar på något som inte riktigt är rätt. Där du har gjort något som är fel eller behöver be någon annan om förlåtelse. Då är det viktigt att ta vara på det. Att vara lyhörd för den helige ande. För annars så kommer vi inte vidare som människor, annars fastnar vi. Och det är också en väldigt viktig bit i bönen, att syndabekännelsen. Det är därför vi alltid gör det när vi firar nattvard bland annat. Att vi bekänner synd för att på något sätt rena oss. Vi är renade genom Jesu försoningsblod, men vi behöver ändå alltid ständigt be om förlåtelse och vara medvetna om att vi gör saker och säger saker som inte är rätt inför Gud. Och det är viktigt att leva rent. För när vi har bekänt våra synder så är vi förlåtna. Och då skapar den renhet och frimodighet i våra liv som är viktig. Den nionde punkten är, ta tid att bara vänta på Herren och låt dig fyllas av hans ande. Det man inom böneundervisning brukar kalla för kontemplation bland annat. Att man bara är stilla, man kanske blundar och så låter man Gud få komma och möta en. Fylla en med sin ande, med sitt liv. Möta en och betjäna en. Och det är kanske någonting som kan vara lite svårt till att börja med om man inte har testat på det. Men det är en väldigt viktig bit. Bibeln talar ofta om det här med att vi ska vänta på Herren. Att vi ska låta honom få komma och möta oss. Att vi väntar. Och så kommer han och möter oss med sina underbara gåvor och välsignelser och sin närvaro framför allt. Och Jesus säger ju, om någon är törstig så kom till mig och drick, i Johannes 7:37. Alltså Jesus inbjuder oss att ta emot den helige ande, att få dricka av livets vatten. Och då måste vi vara lite passiva också och låta Gud få betjäna oss. Låta oss betjänas av honom. Det tionde är att be med tungomålsbön. Be i tungotal om du har fått den gåvan. Det här är någonting som är en fantastisk gåva. Och om du inte har hört om det förut så är det ett slags himmelspråk som man kan få från Gud genom den heliga ande. Så man kan be böner som bara Gud förstår, som ingen människa förstår om man inte har en uttolkning. Och det här är ett jättebra sätt också att be. För det, när man ber med tungomålsbön så är ens intellekt avslappnat och det behöver inte vara i funktion, utan man kan liksom be med sin ande samtidigt som kanske man är lite tankspridd och trött. Och det kan vara väldigt skönt ibland, i alla fall om man är som mig, att man är lite trött ibland, så kan det här vara en fantastisk möjlighet. Och i Bibeln så står det också att när vi ber i anden så ber vi bön som är i enlighet med Guds vilja. I Romarbrevet 8:26 så står det: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utom ord. Romarbrevet 8:26. Alltså den heliga ande kan komma och samverka med våran ande så att vi ber böner som är helt i enlighet med Guds vilja utan att vi är medvetna om det. Och det är väl fantastiskt. Tänk att få be perfekta böner som är som Gud vill för mitt liv, för församlingen, för allting här i världen. Och jag visste knappt om det, jag bara ber i min ande. Helt fantastiskt. Och det är nog en stor, något jag vill uppmuntra er till, att ta vara på den chansen om du har den gåvan. Och har du inte den, så sök den gåvan. Det är en jätteviktig gåva att få. Prata gärna med förebedjarna här, så vill de säkert hjälpa dig att både få uppleva den heliga ande på ett mer personligt sätt, men också få den här gåvan att be med tungomål i förbön och i bön. Det är någonting som kan förlösa bönelivet på ett fantastiskt sätt. Och det elfte då, det är be för bönämnen. Det är kanske det som vi tänker oftast på att man ska göra när man ska be. Man har en lista med saker man vill be för. Och det är också en viktig del i bönen att be för olika bönämnen. Gud är intresserad av vad vi längtar efter, vad vi vill se, vad vi hoppas på och drömmer om. Så gör gärna en liten lista och ha med dig i din bibel där du kanske skriver ner viktiga bönämnen som du skulle vilja se i ditt eget liv, i din familj, i församlingen, i din omgivning, vänner och bekanta som du längtar efter ska lära känna Jesus och så vidare. Och andra behov av helande och sånt. Och så ber du för det här och sen kan du få pricka av och tacka Gud när bönesvaren kommer sen också. Som en fantastisk gåva. Så det är bra att ha bönämnen som man återkommer till och följer upp. För det ärar det Gud också när man ser vad som händer. Det tolfte är bibelmeditation. Och det är ju en kanske lite mer avancerad sätt. Att man ber över ett bibelord. Man funderar över, Gud, vill du visa mig någonting genom det här bibelordet? Och så sitter man och funderar sig in i vad de här bibliska personerna sa och gjorde och levde ut, och så blir det levande. Och jag ska inte fördjupa mig i det, men det är en fantastisk sätt, så då kan timmen gå ganska fort om man ägnar sig åt det. Så det kan vara spännande att prova på. Och nu får du ta ut din klubba, om du inte ätit upp den. För nu är predikan snart slut och nu ska vi be. Gud, vi tackar dig för den här möjligheten att få be till dig, att få leva nära dig. Och vi ber nu att vi allihopa här ska känna en inspiration att andas lite oftare. Att andas lite längre. Att be till dig, Gud. Och att vi alla ska känna att vi har fått lite redskap också för att kunna be en timme, att kunna be en längre stund. Att leva i bön, ett liv i bön som verkligen genomsyras av dig. Av en relation med dig. Hjälp oss att be din bön också, Herrens bön, att vi kan använda den i bönen och andra böner som vi har fått. Skrivna böner, bibliska böner. Kom, dra oss närmare dig, Gud, och låt oss få uppleva den här sötman av att smaka och se att Herren är god. Att du är en god Gud som vill välsigna oss. Låt oss få smaka på det genom att be till dig och lära känna dig Gud. Kom helige ande och betjäna oss. Amen.